Som ni säkert hör har min hals drabbats av en liten förkylning, men jag ska tala så länge det går. Det kanske blir länge. Nej, men jag ska försöka inte bli så lång med tanke på detta. Som en mäktig vind har vi satt som ämne för den här gudstjänsten. Under den veckan som gått så har vi, förmodar jag, alla berörts av att studentexamen har tagits varje dag, och det har varit liv här på Avenyn och Parkgatan i alla ekipage som kommer för att hämta de här nybakade studenterna och skapa fest och stämning. Så vi firar studentexamen med glädje och fest. Under året i övrigt så firar vi också olika dagar naturligtvis, inte minst födelsedagar. Men om det är någon dag som församlingen borde fira framför alla andra dagar, så är det just pingstdagen. För det är församlingens stora födelsedag. Det var den dagen den tredje personen i gudomen kom in i människosläktets historia för att ingjuta gudomligt evigt liv i alla de människor som nu trodde på försoningen i Kristus. Detta var den dag då den helige ande kom för att ta sin boning i människor av kött och blod och för att skapa en ny enhet som förut inte fanns. Enheten mellan det på Kristus troende, att forma en enda kropp av alla dessa. Detta var den dag då Guds löften om den helige ande infriades. Det var den dagen då svaga, rädda, förskrämda lärjungar plötsligt blir beklädda med en sällsam kraft som så förvandlar dem att de frimodigt går ut på själva Jerusalems gator och förkunnar den uppståndne Kristus. En vind hade börjat blåsa, en uppfriskande, skön och livgivande vind. Guds egen andedräkt, andens mäktiga vind. Och den här vinden har blåst in över ständigt nya områden genom historien. Nya landområden, nya folk. Tack för ett glas vatten, det var jättebra. Nya folk och nya stammar. Det har blåst in bakom järnridåer, bamburidåer, in i storstädernas getton och slumkvarter, men också i förskansade palatser. Överallt har Guds ande nått in och skapat förändringar. En vind som har varit omöjlig att stoppa, och försöker man stoppa den så bara tar den andra vägar. Den blåser nämligen vart den vill, och vi kan inte förhindra andens mäktiga verk i historien. Vi kan förhindra andens vind i vår lokala församling kanske och i våra egna liv, men andens verksamhet kan ingen människa förhindra. Utan pingstdagen så hade ingen församling kunnat komma till stånd. Församlingen hade varit en omöjlighet. Det är anden som på jorden bland människors barn förverkligar försoningens under. Det är anden som drar människor till Kristus och föder dem på nytt och inlemmar dem i den livsgemenskap som vi kallar Jesu Kristi kropp. Det är anden som helgar oss. Det är anden som fullbordar vår frälsning. Genom Jesus Kristus och hans död och uppståndelse så är försoningen ett avslutat verk. Det är färdigt. Men genom den helige ande så blir detta försoningsverk så att säga en verklighet gång på gång. Allt eftersom nya människor ställer sig på försoningens grund så förverkligar den helige ande erfarenhetsmässigt frälsningen hos oss var och en. Utan den helige ande kan ingen bli kristen. Utan den helige ande kan ingen heller leva som kristen. Och då börjar vi förstå att det här är faktiskt viktiga saker. Det var därför som Jesus sa i sitt sista tal till lärjungarna: det är bäst för er att jag lämnar er. Det är bäst för er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen. Först måste Kristus fullbordar sitt verk, men sedan återgå till Faderns högra sida för att sedan därifrån sända den utlovade helige anden, som inte skulle vara begränsad till ett stycke landområde i dåvarande Palestina, utan som skulle spränga alla gränser, geografiska, kulturella, alla gränser och kunna finnas samtidigt över hela vår jord. Jesus kallade den helige ande för hjälparen. Det är för att vi behövde en hjälpare. En annan hjälpare, säger han. Det vill säga en som är av samma slag som mig själv. Han kallade honom, det kan också översättas, tröstaren, uppmuntraren, den helige ande. En som skulle vara likvärdig med Kristus, men som alltid skulle vara kvar hos oss, säger Jesus. Det är för att han ska bo i er. Jesus var verksam 3 korta år på en väldigt begränsad yta. Den helige ande förverkligar sonens försoningsgärning utöver en hel planet och genom hela vår historia. Och genom den helige ande så bor Gud i sin församling. Och han bor i enskilda kristna. Både församlingen är ett tempel och den enskilde kristne är ett tempel åt den helige ande. Och den helige ande är en person i gudomen som äger alla de egenskaper som Gud äger. Det är ingen rangskillnad i treenigheten. Fader, son, helig ande, alla samtidigt en och samma Gud. Jag förstår det inte, men jag accepterar det. Och tydligen är det en nödvändighet med en treenig Gud för att försoningsverket skulle kunna bli genomförbart. Men det är inte... Och nu kom pingstdagen och nu blev plötsligt den helige ande verksam i historien. Den helige ande har alltid varit verksam. Från skapelsens tidiga morgon, då det står att jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över djupet. Den nya översättningen, nästan banal, det står det som här, en Guds vind svepte fram över vattnet, som vore det någon slags bris som kom, eller en vind, och inte en person. Men jag tror vi har rätt att förstå det som att Guds ande var verksam i själva skapelsen. För det finns andra bibelställen som markerar det här. Även om vind och ande, det är samma ord både i hebreiskan och grekiskan förresten. Det är ju intressant i och för sig. Men psalm 33 till exempel säger att himlen är skapad genom Guds ord och dess härskaror genom hans muns ande, står det. Och i Jobs bok står det: Guds ande är det som har gjort mig. Den allsmäktiges livsfläkt har beskärt mig liv. Så Guds ande har lika lång historia som Gud har, så att säga. Och han har varit verksam i historien allt från det att Gud var verksam, att historien fick sin begynnelse genom skapelsen. Och Gud säger, liksom vore det ett samtal inom gudomen: låt oss nu göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Samma Guds ande som var verksam i den fysiska skapelsen och dess tillblivelse är alltså verksam i den andliga skapelsens tillblivelse. Det vill säga församlingens, Kristi kropps tillblivelse. Och hela skapelsedramat, skulle man nästan kunna säga, det är bara ett förspel till den dag då Guds ande skulle frambringa Kristi kropp. i historien. Men det är också den dag som heter Guds barns förhärligande. Då nya himlar och nya jord, ny jord ska skapas som ska lysa av Herrens härlighet. Alltså skapelsen innan syndafallet, så vitt jag förstår, ägde en härlighet som var större än den vi ser nu, trots att den svenska försommaren väcker sån förundran hos oss. Hur skulle det då inte ha sett ut innan förgängelsens makter tog sitt grepp på skapelsen? Den hade en större härlighet. Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, står det, också sådana som var ljuvliga att se på. Så Gud skapade den fysiska skapelsen med en estetisk avsikt för att vi skulle kunna njuta av den. Men den nuvarande skapelsen suckar också. Mitt i sin skönhet så finns där en suckan. Därför att förgängelsens bojor gör sig så märkbar. Och då står det så här, att samma suckan suckar också den helige ande med, som bor inom oss. Också vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till och befria oss och våra kroppar. Och anden suckar och förebådar den här nya skapelsens härlighet. Men med det här perspektivet så ser vi alltså hur den helige ande är verksam allt ifrån världens begynnelse till dess nya himlar och en ny jord ska skapas och Guds eviga rike upprättas. Och jag undrar om det inte är så här att när vi ser på sirenerna här framme på nattvardsbordet och konstaterar de är vackra, så är just det vittnesbördet som bringas till oss ett andens vittnesbörd. Alltså det är anden som överför den estetiska njutningen, välbehaget till oss ifrån skapelsens vittnesbörd. Precis som anden när vi läser Bibeln levande gör ordet och förmedlar ordet till oss så att vi fascineras av det och förstår det. Tänk om det är så att anden också är verksam i den fysiska, den allmänna uppenbarelsen för att förmedla ett budskap till oss. Som en del visserligen värjer sig emot, men som ändå är så tydligt och klart i all sin skönhet. Och att det inte skulle vara den förkunnelsen om inte den helige ande också där var med som ett slags mellanled mellan skapelsen och människan. Jag är mycket benägen att tro detta. Psalm 19 till exempel börjar med att säga: himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Alltså säger skapelsen är en förkunnelse. Och den förkunnelsen frambärs genom den helige ande som försöker överbevisa människan om att det finns en Gud. Och som sedan går vidare och överbevisar människan också om synd, rättfärdighet och dom, som Jesus säger. Men att genom skapelsen så har den helige ande det första steget in i en människas liv. Och i psalm 19... första 7 verserna handlar ju bara om den fysiska skapelsens vittnesbörd. Men sen, utan att göra någon slags avdelning i den här psalmens poesi, så övergår plötsligt David till att tala om skrifternas uppenbarelse. Utan att säga liksom, det där var nu skapelsens vittnesbörd, nu ska vi lyssna till Guds ords vittnesbörd. Utan han talar om solen och sen säger han, Guds ord är utan brist. Och så fortsätter han med att besjunga den skrivna uppenbarelsen. Utan att det är någon slags avbrott. Vad jag vill poängtera alltså. Samma ande som är verksam. Som jag beder åtminstone. Är verksam när jag predikar. Och när du hör Guds ord. Och när du läser Guds ord. Samma ande har redan varit verksam. När vitsipporna vädjade till dig. När häggen med sin doft vädjade till dig. Anden försökte påverka dig genom den förkunnelse som har funnits från tidernas begynnelse och som anden själv var med och iscensatte. Och det här tycker jag mig finna stöd för också i andra Mosebok, när översteprästens kläder skulle tillverkas och när tabernaklet skulle tillverkas med alla sina konstföremål. Vad gjorde Gud då? Jo, han lät sin ande komma över de människor som skulle handha de här systerna. Det räckte inte med den naturliga begåvningen, utan de behövde också en andlig utrustning. Den helige ande var alltså verksam i det konstnärliga arbetet som utfördes av män och kvinnor i att förfärdiga denna vackra byggnad och den vackra översteprästerliga dräkten. Det var ett andens vittnesbörd redan där. Och jag menar, skapelsens Gud ska rimma med evangeliets Gud, eller evangeliets Gud ska rimma med skapelsens Gud. Ibland har vi tagit bort Gud och den helige ande ur det här stora sammanhanget och liksom fått det ner till en begränsad andlig aktivitet som har med min själ och Gud att göra. Men den bibliska hållningen är: den Gud som började tala i skapelsen, han har nu fortsatt att tala till oss genom sin son. Så det finns en kontinuitet genom skapelsens vittnesbörd och evangeliets vittnesbörd. Och är redan skapelsens vittnesbörd så vackert, vad ska då inte evangeliet kunna sägas vara ännu vackrare? Och när vi förkunnar evangeliet, så ska människan känna igen som en sista pusselbit i sin önskan att lära känna skapelsens Gud. Och därför så, och det är intressant att apostlarna använder just den strategin i sin förkunnelse. När de kommer in på jungfruterritorium där ingen hade varit i kontakt med en judendom eller något gamla testamente eller någon skrift, och kunde säga: den Gud som har skapat himmel och jord, det är om honom vi har kommit med det här budskapet, att han nu har sänt sin son för att ni ska kunna försonas med honom och återupprätta en livsgemenskap med honom. Ser du, det var en kontinuitet som för människorna tedde sig naturlig, och som vi också idag har ansvar att eftersträva. Vi skulle med en vidgad syn på den helige ande kunna hjälpa människor att upprätthålla kontinuiteten mellan skapelsens skönhet och evangeliets skönhet. Det är samma Gud. Så ornitologen, vi har minst en sån här idag, kan jag konstatera. Ornitologen som kommer från sitt fågelskåderi och till en gudstjänst ska känna igen: det är samma Gud som talar till mig genom de olika fågelarternas särprägel och skönhet. Astronomen som kommer till en gudstjänst ska känna igen: det är samma Gud som jag ser hans fingrars verk i rymden som de talar om i den här kyrkan. Och det ska finnas en kontinuitet, alltså, så att människan kan känna igen sig. Och det är en slags gemensam yta som man har att kunna utgå ifrån. Därför tror jag konstnärligt skapande är viktigt. Den helige ande vill använda våra kreativa förmågor för att hjälpa människor på vägen mot evangeliet. Och jag tror även den vetenskapliga ansträngningen, alltså forskningen, är ju egentligen ingenting annat än våra försök att förstå hur Guds skapelse är sammansatt. Att komma åt lagbundenheterna, att förstå orsak och verkan i olika skeenden och med hjälp av detta kunna förutsäga och ställa diagnoser och vad nu man behöver göra. När vetenskapsmannen försöker tränga in i skapelsens komplexa verklighet, så rör han eller hon sig egentligen i Guds vardagsrum och ser hur Gud har möblerat, hur Gud har sammansatt cellerna, atomerna och den fysiska skapelsen, ekologin. Allt detta är egentligen Guds sanningar. Det är ingenting som vi upptäcker eller skapar, utan det är bara sånt som redan finns där som ett vittnesbörd om en vis och allsmäktig Gud. Och därför den vetenskapliga gärningen är ett sätt att komma Gud på spåren, kanske man kan säga. Att förstå mer om Guds storhet. Så vi som i vår tid vet så mycket mer än vad man gjorde för 500 år sedan borde vara mycket ivriga gudstillbedjare och känna stor vördnad inför Gud, den store konstnären. Till sist, jag vill bara nämna fyra uppmaningar till oss som Nya Testamentet nämner angående den helige ande. Och det är faktiskt bara fyra som är specifika. Och alla de här fyra förmaningarna, uppmaningarna, utgår från att den helige ande bor hos dig. Den bor i församlingen. Och den första uppmaningen lyder så här: bedröva inte den helige ande. Bedröva honom inte. Det markerar ju att den helige ande är en person som också är känslosam, som kan bedrövas. Vi kan åsamka den helige ande sorg faktiskt. Den helige ande är något av en gentleman. Om du börjar armbåga dig fram i ditt kristna liv så stiger den helige ande åt sidan med sorg över att du inte ger honom utrymme. Och i sammanhanget så talas det framför allt om att tänka på sitt tal som inte sårar människor med vår tunga. Bedröva inte den helige ande genom att använda din tunga på ett felaktigt sätt. Så en kristen och en församling kan uppleva en sorg inom sig. Har du tänkt på det? När du kanske framhärdat i en synd eller du har hamnat i en konflikt med Gud. Plötsligt känns det som en sorg i ditt hjärta. Det är svårare och bör vara svårare för en kristen att leva i konflikt med Gud. Eftersom den helige ande som bor inom henne börjar gråta då. Och den gråten och den sorgen är olidlig att bära. Vilket gör att en kristen som är känslig för den sorgen, den helige andes sorg, gärna hastar tillbaka till korset för att få saken uppklarad och kunna känna friden igen. Den helige andes glädje igen. Det har både med individen och med församlingen att göra. Den andra uppmaningen är: utsläck inte anden. Och det står i sitt sammanhang där i första Thessalonikerbrevet 5. Utsläck inte anden. Förakta inte profetiskt tal. Men pröva allt och behåll det som är gott. Återigen, anden är känslig. Den kommer aldrig att tränga sig på. Att vara burdus. Att tvinga dig till någonting. Aldrig. Men den vädjar. Om du inte vill lyssna på andens vädjande röst, så kanske han drar sig tillbaka och tystnar. Och det är precis som du häller vatten på en eld. Den slocknar. Den helige ande är en slags inbyggd kontrollmekanism hos oss. Som vill komma till tals i församling. Och som vill att vi ska lyssna till hans röst. Jesus sa: mina får, de lyssnar till min röst. De känner igen mig på rösten. Den helige ande gör att du kan känna igen herdens röst. Och du har säkert upplevt någon gång, till och med från en predikstol, en tveksamhet inför: var det verkligen herden som talade? Var det Jesu röst jag hörde? Det är andens vittnesbörd som är känslig för om det är herden som talar eller inte. Var rädd om den rösten. Var rädd om det vittnesbördet som varnar dig för falska röster och falska herdar. Men samtidigt, och låt mig säga, där kärleken förnims, där blir budskapet hört och där ger den helige ande sin bekräftelse. Men var rädd om den rösten så att du inte utsläcker den. Så att du inte säger: nej, jag vill inte lyssna. Jag vill inte lyssna. Lyssna i betydelsen lyda. Mina får lyssna till min röst. Det betyder: lyd mig, följ mig. Men om du vägrar gång på gång att lyda den rösten, varför skulle han fortsätta att försöka tala till dig? Så två avslutande. Den tredje: Berusa er inte av vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av ande. Den som dricker för mycket vin, för mycket alkohol, vi vet konsekvenserna, har svårt att kontrollera sig själv. Utan blir så småningom kontrollerad av alkoholen. Och Paulus tar den här jämförelsen. Istället för att bli kontrollerad av alkohol, bli kontrollerad av den helige ande. Alkoholen kontrollerar när den har blivit i för stora mängder en människas sätt att gå, en människas sätt att tala, till och med att sjunga och vad det nu är. Kan du veta den människan är drucken? Den helige ande manifesterar sig på ett helt annat sätt. När den helige ande kommer i kontroll så märker du Jesu egenskaper. Du märker en människa som är under andens kontroll. Som behärskas, som styrs av den helige ande. Och det här är inte frågan om en engångsupplevelse. Som bara jag kan nå dit sen är mitt liv på en högre nivå. Inte alls. Det står, låt, rent grammatiskt så står det i presens imperfekt. Alltså låt er hålla på att uppfylla, står det. Låt det vara en ständig process, dag från dag. Jag behöver uppfyllas av dig idag. Nästa steg och nästa steg. Detta är den uppmaningens innebörd. Till sist då. Vandra i den helige ande. Vandra i den helige ande. Och jag berättade för några veckor sedan, tror jag, i en predikan om när jag gick i tredje, fjärde klass. Och vi hade en kamrat i klassen som heter Mats som var lam i båda benen. Han kunde hjälpligt ta sig fram med kryckor. Men när vi kom ner till stans badhus en gång varje termin så skulle du se Mats. Han satte sig på bassängkanten, han tog kryckorna, han la dem bredvid sig, han hoppade ner i bassängen, vattnet gick honom upp till bröstet, han sträckte upp sina händer, han ropade till hela klassen medan hans ansikte strålade. Jag kan gå, jag kan gå! Han kunde gå i vattnet. Och vi visste ju varför. När han kom upp så måste han ta sina kryckor igen. Men det blev för mig, när jag tänkte tillbaka på det här, en tydlig bild om den helige andes verk i våra liv. Vandra i den helige ande. Du blir inte starkare andligt sett. Du blir ingen ängel någonsin. Du och jag behöver ständigt den helige andes kraft. Varje steg vi tar i våra liv som kristna, det är anden som hjälper oss. Det är tröstaren som är där. Det är uppmuntraren som kommer och tar oss i handen gång på gång på gång. Vi lever nämligen under nåden. Och detta är ett uttryck för att våra liv kommer att nå fram därför att Gud i sin nåd har ställt den helige ande till vårt förfogande. Kära församling, låt oss vara en pingstförsamling. Jag vet att vi heter Göteborgs baptistförsamling och det är väl inget fel med det, men jag tror att ni också vill att det ska vara en pingstförsamling, alltså en församling där anden lever och finner fritt utrymme för sin verksamhet både i ditt personliga liv och i vårt liv tillsammans, så att det som Gud vill med oss kan bli en verklighet. Som på pingstdagen när andens vind började blåsa. Och innan den dagen var slut hade 3000 döpts till Kristus. Och det här firar vi inte för att vända tillbaka till någonting. För att inte glömma bort det. Utan vi firar det för att vi vill att det ska vara en verklighet. Också idag här i Göteborg på Storgatan 39. Tror du det? Tror du att den helige ande har samma kraft idag? Om inte skulle jag stiga ner här och aldrig stå upp igen i en predikstol. Jag behöver den helige ande och jag har erfarit hans hjälp i mitt liv. Det är bara 3 trappsteg upp till predikstolen. Charles Spurgeon hade 15 trappsteg upp till sin predikstol. Och för varje trappsteg när han skulle gå upp och predika så bad han Fyll mig med din heliga ande. Fyll mig med din ande. Fyll mig med din ande. Fyll mig med din ande. Och sen kom denna mäktiga predikan. Framförallt, den helige ande är just helig. Därför att hans främsta önskan och uppgift är att göra också dig och mig heliga. Heliga. Till detta har han sänts in i världen. Denna tredje person i gudomen som ständigt vill påverka ditt och mitt liv för att vi ska bli mer och mer lik Jesus Kristus. Låt oss tacka honom för det livet han har gett oss i på nytt födelsen. Men låt oss inte nöjas med det. Låt oss bedja att andens liv idag ska blomma. Äger du det här livet? Gläder du dig över hjälparen, den helige ande? Han är här. Ditt kristna liv behöver inte levas på sparlåga. Det kan flöda över som en bägare som man bara häller och häller i fast den är full, och det flödar över och det kommer omgivningen till glädje och välsignelse. Låt oss tacka honom för detta. Käre gode Gud, tack för Jesus som du skänkt oss en gång till försoning för våra synder. Tack för det fullbordade försoningsverket som vi nu ska fira än en gång. Men tack också för den helige andes gåva som kom denna pingstdag när tiden var inne över de där 120 som satt där och väntade i sina böner. Enkla människor som oss som behövde den helige andes kraft för att kunna gå vidare i sina liv. Herre, jag ber, hjälp oss att älska den helige ande. Att känna han är vår vän, att välkomna honom in i våra liv. Att låta honom få fritt spelutrymme i mitt liv och i församlingens liv. Och låt det rinna över, Herre. Låt den här församlingen få bli en församling från vilken andens liv flödar över och ut till andra människor i våra kvarter runt omkring. Vi ber om andens vind, mäktiga vind, att den ska få blåsa här i kvarteren och nytt liv ska tändas där aldrig förut någon lovsång har hörts. Jag tackar dig, Herre, att du hör vår bön. I Jesu Kristi namn. Amen.